Elwick. Hej och välkomna till avsnitt nummer av Stensax godispåse. Hallå för att, hallå du, hur är läget? Jo, det är bra. Jag ska säga det att Ferhat har idag en ny mic som gör att han kanske låter lite annorlunda. Ja, jag testar den så får vi se. Men jag har ju, vad heter det, käkat lammkebab. Och det var jävligt gött. Jasså? Ja, det var jag och några goa gubbar från Hisingen. Jag har spelat klart Tunic nu. Och Ferhat kunde bara vara med en kort stund i det avsnittet här i början och berättat om sin lammkebab. Sen har han följt upp med att flytta och sådär. Så att jag spelar in ett soloavsnitt. Förutom det här lilla insticket då, som Ferhat gjorde alldeles nyss då. Med sin nya mic. Men annars är det jag som kör och det kommer bli lite kortare avsnitt. Jag speedade igenom Tunic lite grann för avsnitt i och med att vi hade en gäst och vi pratade om Batman, var liksom det som var the main dish. Så att jag tar lite recap om Tunic. Och jag lät ganska kritisk senast när jag pratade om det. Men nu när jag har liksom rullat eftertexterna så måste jag ändå säga att med lite distans till det, jag klarade det för några dagar sedan, så kan jag ändå verkligen respektera hantverket. Alltså det är ett otroligt liksom coolt koncept. Alltså då, det är en Zelda-like, nu har jag sagt det tre gånger, men det är en lite Zelda-like, väldigt så här Unity-look på det, det vill säga att det ser väldigt utsmetat ut allting på något sätt. Alltså stilrent, men ändå ganska så här, ja, en ganska jordgrafisk stil på något sätt. Men hooken är som sagt då att man samlar sidor till en spelmanual egentligen. Och den här manualen förklarar liksom allting om vart man ska gå, vad olika items man hittar gör för någonting, i vilken ordning man ska göra saker och ting. Och det är liksom, jag kan verkligen respektera, det känns väldigt nytt och fräscht liksom. Sen så är det ju, som jag sa förra veckan, lite så där frustrerande spelmekanik tycker jag, för att alltså dels är det stundtals väldigt svårt, eller inte väldigt svårt, men det är ganska svårt. Och jag har inget emot svåra spel, alltså jag har spelat Elden Ring och älskade det, men i det här tycker jag att liksom det är svårt på ett annat sätt, för combaten är ganska liksom otajt. Så jag blir liksom lite irriterad när jag dör istället för att liksom känna att ja, men okej, nu provar jag igen. Och sen har jag också ett problem med det här spelet som i allra högsta grad är mitt, ja, det är mitt problem jag har med spelet om man säger så, men alla recensioner är objektiva. Eller vänta lite nu, subjektiva, objektiva. Alla recensioner är, fan alltså, det ska man kunna. Ja, alla recensioner är subjektiva. Och ja, mitt problem med det här är då att jag har svårt att hitta. Alltså jag har fruktansvärt dåligt lokalsinne, IRL så att säga. Och det liksom följer med in i det här spelet. Och även om jag har den här manualen så blir det liksom, alltså, jag är inte den personen som har liksom tålamod för det. Alltså om man tänker i skolan så var jag, alltså jag är från en liten ort som heter Iström där man spelade pingis och gick i orientering. Och det gjorde jag båda två då. Och jag var ganska duktig i orientering fram tills att man blev så gammal att man behövde läsa kartan själv. Alltså innan kunde jag bara kuta efter alla andra. Och var ganska löpstark då. Sen när man började hålla på och greja med kartan, då var jag ju lost liksom. Jag har aldrig varit bra på det där. Så för mig är ju GPS tidernas liksom bästa uppfinning. Och alltså jag har ju liksom gått vilse på ställen som är helt omöjliga att gå vilse på. Alltså när jag bodde i Skara, som också är en liten stad, så kunde jag liksom gå vilse när jag gick hem från skolan. Och sen när jag flyttade in till det huset jag bor i nu så alltså, körde jag fel typ 5 gånger innan jag liksom började hitta vägen till mitt eget hus liksom. Och det speglar ändå lite min upplevelse i det här spelet. För jag går vilse lite för ofta. Jag blir frustrerad på grund av det. Och känner väl liksom att när jag var klar med spelet så hade jag så här, du har lite manualsidor kvar att hitta och sådär. Men jag kände bara att nej, det räcker där. Bra spel, jävligt coolt upplägg. 8 av 11. Rekommendation. Och om man inte som jag då har... Sen tror jag att det som tar ner lite upplevelsen för mig också. Alltså det här är ett jättebra spel. Jag kan verkligen se att folk tycker att det här är riktigt, riktigt bra. Men det tar ner lite för mig också. Det här är så himla på något sätt likt det här Death's Door som kom förra året. Och jag känner att man blir ganska mätt på den här stilen. Grafiska stilen. Man blir ganska mätt på den här liksom gameplayet. Som också är snarlikt Death's Door, skulle jag ändå säga. Så jag vet inte riktigt. Det håller... Ja, det är liksom 8 och 11 ungefär då, skulle jag säga. Sen har vi sett lite, jag och min sambo Maria då, har sett lite olika tv-serier. Vi har sett en ny serie som heter Dropout. Som vi faktiskt sträckkollar mer eller mindre. Vi kollar, fredag och lördag så kollar vi alla avsnitten i säsong 1 då. Och man får följa Elizabeth Holmes som är då liksom en ung entreprenör som startar ett läkemedelsföretag egentligen som heter Theranos. Det här är baserat på en sann berättelse. Och det här bolaget då liksom utger sig, även nyckelordet, för att kunna göra liksom avancerade medicinska bedömningar på bara en droppe blod istället för att liksom då behöva... Så i princip skulle man liksom kunna gå till liksom, ja men hoppa upp ställe, bara liksom lämna en droppe blod och sen skulle man kunna få reda på massa saker då. Problemet här är liksom det här att hon då som hon jagar hela tiden riskkapital och liksom till högre och högre värderingar och liksom det här blir ingen spoiler för att om man följt det lite så vet man lite vad som händer, men att det här funkar liksom aldrig riktigt. Så att hon jagar liksom kapital till ett luftslott liksom. Och hon, karaktären är ju då väldigt fascinerande, hon Elisabeth Holmes, för hon, alltså hon är säkert en jättebegåvad och smart person, men liksom hon, jag kan ändå förstå på något sätt, hon hamnar i ett läge där hon liksom vill så gärna att det ska fungera, att hon börjar liksom tro på det själv. Så det här bolaget heter då som sagt Theranos och lite kul är att hon liksom är då väldigt som sagt ung vd för det här snabbt ganska stora bolaget och när hon inte liksom får med sig personal och sådär, då börjar hon liksom tro att det beror på liksom att hon kanske har för ljus röst, så hon börjar förställa sin röst, vilket är liksom att det blir jävligt fascinerande när hon, det är så uppenbart att hon gör sin röst mörkare när hon pratar inför folk som såhär the investment round was a huge success, säger hon så här. Man ser liksom hur hon då formar munnen för att liksom låta mörkare och mer auktoritär på något sätt. Och det blir så jävla jobbigt att kolla på alltså. Så att jävligt fascinerande faktiskt, måste jag säga. Det var väl så här 6 eller 7 avsnitt som jag verkligen kan rekommendera. Vi såg såklart när, på samma tema egentligen, den här Wii Crash som vi pratade om tidigare. Jag ska inte prata om den egentligen länge nu, utan vi har pratat om den tillräckligt. Men jag ska bara säga att den här filmen eller serien håller verkligen hela vägen i mål. Och är en stark rekommendation. Så att det var så då Dropout och Wii Crashed som vi har sett dem. Sen har vi också sett en film som heter Promising Young Woman. Som jag har liksom haft ögonen på ett tag. Jag såg trailer till den för länge sedan. Tyckte den så jävligt cool ut. Den här filmen är från sent 2020. Men vi liksom missade den här filmen när den kom. Och är det då en... vad man ska säga? Rape and revenge film kanske man kan säga. Alltså det är väl inte exakt det. Men ja, det är väl den typen av film. Som det kallas. Och där får man då följa en... för detta läkarstudent som liksom lever ett man får ju bilden av att hon är väldigt ambitiös då, men kanske lever ett liv som inte riktigt speglar den ambitionen. Och sen så är hon ute liksom och festar och följer med en massa äckliga snubbar hem och låtsas då vara liksom superpackad till den graden att de här äckliga snubbarna börjar liksom utnyttja henne. Och sen då liksom så var hon aldrig, hon avslöjade då att hon var aldrig liksom berusad överhuvudtaget och liksom då satte dit de här personerna. Verkligen liksom fucka med dem fast då inte bokstavligen då, utan liksom ja, ni fattar. Sen så börjar hon träffa en snubbe som liksom då är lite ihärdig, kommer in liksom till den arbetsplatsen där hon jobbar och liksom inte ger upp då liksom, och är lite så där manic pixie dream boy charmig liksom och börjar lite rolig, lite kul och börjar liksom få henne på fall på något sätt då. Och som för övrigt spelas av Bo Burnham som liksom gjorde den här Netflix serien heter den Inside kanske, som var superhyllad, som jag nu svär i kyrkan kanske för många tyckte var ganska överskattad alltså. Jag vet inte, jag ska inte fastna i det, men vi tappade den faktiskt. Vi kollade inte ens klart hela filmen, för den var hade man sett 30 minuter hade man sett allt, kände vi. Men hur som helst då, den här Bob Burnhams karaktär liksom lyckas sänka hennes gard på något sätt till slut då, och liksom komma in på livet på henne. Och sen så följer då en ganska stor plot twist som jag inte kan säga så mycket om för att spoilera filmen. Men jag måste ändå säga, jag tyckte verkligen om den här filmen. Det var liksom från första minuten så sa jag till Maria liksom att det här känns som en underhållande film. För det var liksom snyggt foto, jävligt rappt tempo. Så det var liksom underhållande från första minut till sista bildrutan. Och så var det rätt kort också. Alltså den var 1,40. Och det är jävligt gött tycker jag. Alltså vi väljer nästan filmen ibland för att vi ser, men här kan vi välja, den här kan vi kolla på. Den är 1,40 bara, eller den är 1,30 bara. Då är det liksom, fan vad gött. Och motsatt effekt får en film om den är så här, 2,40, då orkar vi inte se den. Så det var liksom därför som även när vi startade en sån efterlängda film som Batman, kände ändå så här, det här är tungt. 3 timmar, då får det fan hålla för det. Vilket jag tycker den gjorde då, Batman. Hyfsat bra i alla fall. Men så det här var den första av ett antal filmer som jag och Maria har liksom hållit ett öga på. Så vi gjorde en lista för ett tag sedan då, med filmer som vi ville se när de kom på bio, men som vi av olika anledningar missade. Dels för att man kanske inte var så där superbra att gå på bio under pandemin, men också för att vi inte fick barnvakt och sådär då. Så här kommer då listan, filmer från 2020 och 2021 som vi inte såg på bio men som nu börjar komma in efter en på streamingtjänster. Så heter listan. Och först ut har vi då French Dispatch, den här Wes Anderson-filmen. Och lite grann är så här, jag har ju sett i princip alla Wes Anderson-filmer, eller tror jag sett alla filmer innan. Och för de som inte känner till Wes Anderson så är ju liksom han en regissör som har en väldigt speciell stil. Alla filmer är väl inte skitbra, men det är liksom de har ändå någonting. De har liksom en väldigt ikonisk stil och utseende som ändå gör att de sticker ut lite från mängden. Bland annat så har Wes Anderson gjort Fantastic Mr. Fox som Maria påstår att hon har sett, men jag tror inte att hon har gjort det. Så det är liksom en sak som vi, jag sa till henne att liksom, jag förstår inte när hon skulle ha sett den. Det är helt orimligt, för att vi har varit ihop hela tiden efter den här filmen kom. Och när skulle hon ha sett den? Jag köper inte. Och sen så var det ju att hon sa så här, jag har inte sett den för jag gillar inte de här liksom furry-kostymerna eller typ så, furry-dockorna. Och så här, ja men den är jättebra, du borde se den. Och sen så typ ett tag senare sa hon, ja men jag har ju sett den. Så jag köper inte det. Så jag sa att liksom att när liksom jag funderar fan på att gå hela vägen här genom liksom att fejka min egen död typ. Och sen när jag ligger liksom på dödsbädden och Maria sitter förhoppningsvis säger, men kanske gråtande då vid min sida och läkaren säger nu är det inte mycket kvar liksom. Då sa jag, säga till Maria så här, sista en fråga bara. Hon bara, vad som helst älskling. Så jag, har du sett Fantastic Mr. Fox? Och då kommer liksom förhoppningsvis då sanningen. Som då jag redan vet i och för sig då. Så det är kanske lite wasted att fejka min egen död. Men hur som helst. French Dispatch då ska då följa ett antal berättelser. Från en påhittad tidning. Som heter Liberty Kansas Evening Sun. Och mycket mer än så vet jag egentligen inte om den. Men liksom lite grann här är, när det är en Wes Anderson-film behöver man egentligen bara veta att det är en Wes Anderson-film, så har man liksom lite look and feelen på filmen ändå då. Sen så till något helt annat så finns det en norsk dramakomedi som jag vill se som heter Världens värsta människa. Och den här vet jag också väldigt lite om egentligen. Men den har blivit väldigt hyllad. Och det är lite kul tycker jag med liksom nordiska filmer som blir hyllade. Då vill man ändå liksom vara med och se de filmerna tycker jag. Och sen är det liksom rätt så, alltså det känns enkelt att ge sig på an en dramakomedi. För att ja, det känns liksom som att den förmodligen är lite kortare. Liksom lättsmält på något sätt då. Så den här vill jag se då. Och sen över till film nummer 3, då har vi då Licorice Pizza, alltså lakritspizza, som är också en hyllad dramakomedi, lite grann så här slice of life verkar den, alltså som den som det kallas då liksom, där det egentligen är en ganska tunn handling, men man får liksom bara flyta med i olika karaktärers ja, händelser och deras liv helt enkelt. Det känns lite grann på förhand tycker jag som den här filmen Lady Bird som kom för några år sedan, som också var väldigt sådär bara flyta med. Den filmen var väl i och för sig inte sådär jättebra, men den här filmen har dels har den blivit nominerad till 3 Oscars och sen så har den otroliga 90 på Metacritic. Vilket gör att man ändå måste nästan se den här filmen tycker jag. Sen har vi då Last Night in Soho som jag också verkligen vill se. Och det är då Edgar Wrights senaste film. Som bland annat har gjort filmer som Baby Driver som jag tyckte var bra. Hot Fuzz och Shaun of the Dead som naturligtvis är klassiker. Och den här gången är det med Anya Taylor-Joy i huvudrollen. Hon från Queen's Gambit som ser lite ut som myrorna i den här animerade filmen Ants. Tycker jag lite grann. Hon har ganska långt mellan ögonen. Alltså, det är en vacker kvinna, men hon har väldigt speciellt utseende. Hon ser lite ut som en myra. Ja, hur som helst, jag kan inte recensera kvinnors utseende här, utan sen har vi också då Matt Smith som hon spelar mot oss, som bland annat har spelat en av Doctor Who-doktorerna innan. Och jag vet helt enkelt inte vilken i ordning, jag tycker det är oerhört rörigt. Men jag tror det var han som var innan David Tennant. Och David Tennant är ju min Doctor Who, så att säga. Jag kan inte säga att jag är något stort Doctor Who-fan, men jag har liksom så här kollat med ett halvt öga när Maria har tittat då. Och så blev jag lite, alltså jag blev lite hooked i Doctor Who för att jag blev lite förtrollad över en av de kvinnliga karaktärerna i någon säsong. Det är då en jag tror den kallas för The Girl Who Lived eller något sånt där, som spelas av Jana Coleman, som jag tyckte var otroligt ja, det var något magiskt över henne verkligen, så jag bara kunde inte sluta titta på, alltså jag vet inte vad det var, den bara slukade mig. Sen har jag sett den i andra saker och liksom inte alls reagerat så på det sättet. Så det var väl i den, just den rollen. Och sen är David Tennant oerhört karismatisk och en vacker man han också för den delen. Men hur som helst, Last Night in Soho handlar då om kvinnan Eloise. Alltså jag har bara sett namnet i text, så det är förmodligen uttalas inte så. Men hon kan då på ett mystiskt sätt färdas till 60-talet. Och som jag uppfattar trailern så typ hamnar hon i kroppen ungefär på en annan kvinna. Så hon liksom träder in i hennes kropp på något sätt nästan då. Och den här filmen ser jävligt cool ut, och i och med att det är liksom gjort av Edgar Wright så vet jag att det kommer bli liksom, ja men, snyggt filmat liksom, ja, alltså jag, typ i Baby Driver till exempel så var det så jävla coolt att allting som hände var i princip tajmat med hans musiken som han, som huvudrollen lyssnade på i sina AirPods, så det är sådär, alltså det är jävligt underhållande filmer. Så att ja, jag hade egentligen, det hade egentligen kunnat vara vilken handling som helst, jag hade ändå velat se den här filmen. Sen näst ut då så är det då Unbearable Weight of Massive Talent, som är den nyaste filmen på den listan, skulle jag tro. Och det är då en Nicolas Cage-film där han spelar sig själv. Och sen så spelar han då mot ett superfan i den här filmen då, som spelas av vår vän Pedro Pascal, som mest känd som Mandalorian kanske, den senaste tiden. Och också känd för att få sitt huvud sprängt i bitar av The Mountain i Game of Thrones. Han spelar den här Red Viper som han heter i Game of Thrones då. Och det är verkligen en vacker man. Och det är liksom Nicolas Cage har ju något också. Han har ju något kaotiskt över sig, som är väldigt härligt. Och jag vet egentligen inte mycket mer än så här. Ja, det är en actionkomedi med Nick Cage liksom. Då borde man se det, tycker jag. Älskar Nick Cage. Och blir, när jag såg med trailern, så blir jag sugen på att se om klassiken Raising Arizona, som var en sån här klassisk gå på TV4 film. Arizona Junior tror jag att det är i Sverige, när jag tänker efter. Det är en jävligt bra film alltså. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att den filmen har dessa preacher-vibbar på något sätt, för att det är någon stor liksom motorcykelknutte som jagar Nick Cage karaktär genom filmen. Han är väl någon liksom inhyrd alltså assassin på något sätt, om jag inte minns fel. Det var länge sedan sådan. Hur som helst, den här filmen verkar jävligt cool, fått bra kritik, och liksom filmen med Nicolas Cage spelar sig själv känns jävligt kul. Han har så jävla bra liksom självdistans till allt. Jag vet inte, den verkar jävligt, jävligt bra den här. Och sen sist ut har vi då filmen Everything Everywhere All at Once, som jag tycker är ett coolt namn för första. Och det är då en science fiction actionfilm som har fått väldigt bra kritik. Alltså jättebra kritik. IGN tror jag gav den en 10, och har sitter säkert på typ 80-90 eller sånt där, på 85 eller sånt där på Metacritic. Den verkar jävligt gött liksom skruvad. Man följer en kinesisk kvinna, eller kinesisk-amerikansk kvinna, som upptäcker att hon måste typ så vad står det här egentligen på handlingen? Måste ansluta sig till parallella universumversioner av sig själv. Ja, ni hör ju själv. För att liksom förhindra jordens undergång. Och ja, men den ser jävligt häftig ut. Snygga scener. Även den här är lite så här artsy filmad på något sätt. Och det här är nog nästan den filmen i den listan som jag är mest sugen på. Den verkar jävligt underhållande. Ja, mycket mer än så vet jag inte om den. Så det här är filmen, alltså jag har inte sett de här filmerna. Alltså jag bara gissar på att det här är filmen som är värd att se, men det känns så. Och ja, där har vi listan egentligen. 6 filmer tror jag det blev som man kanske borde se. Och jag ser fram emot att återkomma här i podden när jag har sett dem helt enkelt. Så vi ska väl försöka beta av i alla fall en i veckan här nu de kommande veckorna. Kanske mer än så. Så att jag återkommer. Och det var väl egentligen allt för den här veckan. Det blir lite kortare podd. Som sagt, jag var själv nästan i avsnittet för att vara med lite där i början som ni hörde med sin nya mick och sådär. När han pratade om sina lammkebabspett och sånt där som han hade gjort. Bland annat. Han har några av sina polare från Hisingen och sådär. Annars så hörs vi nästa vecka. Ha det gött. Hej hej.